Den 17 augusti 96, förre LO-ordföranden Stig Malm gemenligen utfryst av LO-styrelsen.
LOs förre ordförande Stig Malm vägrar att komma till LO-kongressen som inleds den 7 september. Orsaken är ett brev, den första kontakt som LO-ledningen tagit med Malm sedan han avgick.
Jag fick ett brev där det stod att de tackade mig för att jag hade ställt upp som talare och att de nu hade andra utbildade personer som mer kunde företräda LO än vad jag kunde göra. Och duger det inte att jag åker ut till olika organisationer ute när de ber att jag ska komma ut, då tycker jag heller inte jag har någonting på en LO-kongress att göra.
Enligt brevet ska LO i fortsättningen ge sitt godkännande innan Malm håller tal ut i landet.
Jag upplever det här alltså förödmjukande att man skickar ett brev till mig och säger att jag inte duger åka runt som talare trots att man efterfrågar mig som talare.
Det är första gången en före detta LO-ordförande uteblir från en kongress. Stig Malm väljer att stanna hemma i sommarhuset i Roslagen. Efter sin avgång 1993 har han inga uppdrag inom rörelsen utom att tala på fackklubbar ut i landet. Han är bitter på LO-ledningen och kritisk till sin efterträdare Bertil Jonsson.
750 000 människor är arbetslösa i vårt land. Klyftorna ökar. Människor får gå till socialhjälpen för att överhuvudtaget klara att överleva. Och då diskuterar man om det ska vara si och så många månaders provanställning eller inte. Det är att diskutera fel frågor.
Men det är inte för att Malm är kritisk som LO har skickat brevet.
Han är en av de talare som går via vår talarförmedling som inte är anställd på LO längre. Och då ville vi klargöra reglerna för hur talarförmedlingen fungerar.
Förstår du hans reaktion över att ha fått det här brevet?
Nej, inte riktigt tycker jag. Jag tycker att han överreagerar på brevet.
Hur många fler än Stig Malm har fått brevet?
I dagsläget så är det ingen fler som har fått det.
De har dagens klipp både på regeringskansliet och på LO-huset där man ser att jag är ute och säger saker som inte stämmer med Göran Perssons linje. Det kan ju vara ett skäl.
Den 17 augusti 96, Sverige och getingarna.
Landets sjukhus får just nu ta emot ovanligt många patienter som blivit getingstuckna. Getingarna tycks vara fler än någonsin i år och på SOS sjukvårdsupplysningen har man aldrig tidigare fått så många samtal från oroliga getingstuckna som den här sommaren.
Ett getingstick på örat?
Ja.
Hur gammal är han?
På halsen. Det är någon större svullnad.
Har du några svårigheter att andas eller kliar i halsen?
Örat är dubbelt så stort, ja. Men pojken är opåverkad rent allmänt.
Här på SOS sjukvårdsupplysningen i Stockholms län har man aldrig varit med om maken. Växeln blir nerringd just nu av oroliga människor som blivit stuckna av getingar.
Jag har under mina 6 års närvaro här aldrig varit med om något liknande. Det är mycket getingar, de är väldigt stickvilliga och det är mycket stora lokala reaktioner. Det som är farligt och som vi uppmanar folk att söka vård för, det är om man får ett stick i munhålan. Alltså inne i munnen eller i halsen.
Vad kan hända då?
Då kan man svullna i slemhinnor och få andningsbesvär och det kan bli akut.
Många sommarstugägare har stora besvär med getingar i år.
Augusti 96. Sverige och somliga med tur.
Så kan vi berätta om ännu en rekordstor spelvinst. Den här gången handlade det om V75 där vinnarkupongen idag gav sammanlagt drygt 33 miljoner kronor. Det här är den största vinsten för spel på hästar i Sverige hittills. Vinnarkupongen som kostade 180 kronor var inlämnad på Åbytravet utanför Göteborg. Men de tre vinnarna vill vara anonyma.
Den 18 augusti 1996, Danmark.
I Danmark planerar regeringen en ovanlig insats mot arbetslösheten. De danska arbetsförmedlarna ska nämligen hädanefter få resultatlön.
Danmark har trots sin numera goda ekonomi ett stort och långdraget problem med arbetslöshet. Visserligen har arbetslöshetskurvan vänt och börjat gå ner en aning de senaste åren, men den öppna arbetslösheten bland danskarna ligger ändå på omkring 9%. Samtidigt har danskarna den senaste tiden gjort sig kända för nya, ofta radikala grepp i arbetslöshetsbekämpningen. Jobbdelning och tjänstledighet med full ersättning är några av metoderna som också har inspirerat andra länder, inte minst Sverige. Det senaste förslaget här i Danmark är alltså att arbetsförmedlarna ska få lön efter resultat. Ju fler långtidsarbetslösa som går ut i jobb eller i arbetsmarknadsprojekt hos privata arbetsgivare, desto högre lön får arbetsförmedlaren. Metoden har redan prövats lokalt och har enligt den danska tidningen Berlingske Tidende gett mycket gott resultat. Visserligen var arbetsförmedlarnas fackförbund emot försöket, men arbetsförmedlarna själva uppges vara mycket nöjda. Och det är kanske inte att undra på med tanke på att en enskild arbetsförmedlare har kunnat få upp till 12 000 kronor extra efter en lyckad arbetsinsats. Den danska arbetsmarknadsministern, socialdemokraten Jytte Andersen, menar nu att metoden med resultatlön är bra eftersom arbetsförmedlarna med sin nya morot framför näsan sätter större press på de privata arbetsgivarna. Och ministern vill nu se försöket genomfört i hela Danmark. Nina Benner, Köpenhamn.
Den 19 augusti 1996, åter till Jordanien.
Och så till Jordanien där höjda priser på bröd blev den utlösande faktorn till 3 dagar av oroligheter runt om i landet. Men missnöjet har redan sedan länge grott i landet som för knappt 2 år sedan slöt fred med Israel.
Upproret i den gamla korsridda staden Karak, 75 kilometer söder om huvudstaden Amman, har kallats en jordansk intifada med brinnande bildäck, stenkastande demonstranter och krossade fönster. Dagens lugn upprätthålls med ett strängt utegångsförbud. Även om den hashemitiske monarken, kung Hussein, är mycket populär har 11 oppositionspartier bildat en gemensam front för att få landets premiärminister avsatt. Men kungen håller honom än så länge om ryggen. 1989, när liknande oroligheter drabbade Jordanien, den gången på grund av höjda bränslepriser, vek sig kung Hussein, avsatte premiärministern och genomförde en del politiska reformer. En djup oro har sedan 1994 grott bland Jordaniens fattig befolkning dit drygt 1 miljon räknas. Det var då landet slöt fred med Israel, en fred som många tyckte att kom både snabbt och plötsligt. Sedan dess hade lilla kungariket väntat på en belöning som utlovades från USA, men den har stoppats i den amerikanska kongressen. Istället har Jordanien tvingats vända sig till internationella valutafonden som vanligt har ställt höga krav, därav de höjda brödpriserna. Inte heller har freden med Israel ökat turistvolymen i Jordanien som väntat. Och dagens hela konflikt har egentligen sina rötter i kriget i Persiska viken där kung Hussein tog ställning för Iraks Saddam Hussein. Ett misstag som senare har rättats till och nu föranleder monarken att beskylla irakiska agitatorer och infiltratörer för att ha startat brödupploppen i landet. Bilden i Jordanien är långt ifrån klar och fortsätter oroligheterna och spänningen kan det påverka den nu uppbromsade fredsprocessen i Mellanöstern i vilken Jordaniens kung har en central roll.
Marcus Elander rapporterade.
Den 19 augusti 1996, Australien.
Och i morse stormade demonstranter parlamentsbyggnaden i Australiens huvudstad Canberra. Det var en protest mot planerade budgetnedskärningar som urartade i ett över 2 timmars slagsmål mellan polis och demonstranter, delvis inne i parlamentet.
Polisen överraskades totalt när den här annars helt fredliga demonstrationen plötsligt tog en våldsam vändning. Ett tusental demonstranter trängde igenom de tunt bevakade polisavspärrningarna och slog sig in i parlamentet. Johnny, vi har kommit för att hämta dig, ropade de med adress till Australiens premiärminister John Howard som befann sig inne i byggnaden. I över 2 timmar slog sedan polis och demonstranter in i parlamentet innan till slut vaktmästaren och polisen hade tvingat ut alla. Då vittnade krossade dörrar och mängder av glassplitter om vad som betecknas som de värsta oroligheterna i Australien på över 20 år. Premiärminister Howard sa att det var en mycket ledsam och olycklig dag i parlamentets historia och sa att de som trängde in i byggnaden borde skämmas. Regeringen tänkte inte låta sig påverkas av vad som hade hänt. Bakom demonstrationen ligger ett spritt missnöje med de planer på budgetnedskärningar och avskedanden inom den offentliga sektorn som regeringen kommer att meddela imorgon som ett led i planerna på att balansera budgeten. Australien har en borgerlig regering numera sedan de borgerliga i mars i valet besegrade och bröt ett mångårigt socialdemokratiskt maktinnehav. Nedskärningarna har väckt skarpa protester från de drabbade, från välfärdens organisationer, studenternas föreningar och inte minst från urinvånarna. Så tiotusentals människor hade hörsammat landsorganisationens maning om stor demonstration idag. Fackföreningsrörelsen har också oroats av regeringens planer på att minska fackens och kollektivavtalens roll på arbetsmarknaden. Strejker har förekommit och förekommer vid flera stora företag och hamnar i Australien.
Det rapporterade Jan-Olof Pettersson.
Den 20 augusti 1996. Sydkoreanska studenter har en het önskan att få bli återförenade med Nordkorea. Och det har fått konsekvenser.
Klockan är 6:30. Ekonyheter.
Ja, i Sydkorea har kravallpolis idag hårdhänt avbrutit en vecka studentdemonstrationer i staden Seoul. Studenterna som ockuperat delar av universitetet har utmanat regeringen med sina sympatier för Nordkorea.
Mer än 1000 kravallpoliser understödda av tårgassprutande helikoptrar stormade vid gryningen de ockuperade universitetsbyggnaderna och möttes med stenar, brandbomber, brinnande inventarier och självmordshot. Flera tiotal poliser och mångfald fler studenter uppges ha skadats under handgemängen som blev finalen på en veckas studentdemonstrationer och slagsmål mellan studenter och polis. Studenterna utmanade den sydkoreanska regeringen med den sympati de uttryckt för Nordkorea och kraven på en återförening på Pyongyangs villkor. Regeringen kunde ha nöjt sig med att låta svälta ut studenterna från de ockuperade byggnaderna, men den allmänna opinionen krävde hårdare tag mot studenterna och fick det. Sydkoreas premiärminister Lee Soo-sung utlovade igår hårda straff för de av studenternas ledare som kränkt landets antikommunistiska säkerhetslagar som förbjuder i princip varje aktivitet som uttrycker sympati för Nordkorea. Upptakten till den här veckolånga konflikten var studenternas önskemål att tillsammans med studenter från Nordkorea hålla en återföreningsfestival på årsdagen av Koreas befrielse från japansk ockupation. Bengt Terner, Hong Kong.
Den 20 augusti 96. Det gnisslar betänkligt mellan den svenska och estniska haverikommissionerna i Estonia-utredningen.
Så ska det handla om Estonia när den estniska ordföranden Andy Meister i förra månaden avgick ur den internationella haverikommissionen som utreder katastrofen, så anklagade han den svenska chefen Olof Forsberg för att ha undanhållit filmer tagna av vraket. Och idag medger Olof Forsberg att den estniska delen av kommissionen inte har fått alla filmer.
Ja, vi är lite osäkra om de har fått de här 17 som togs för Sjöfartsverkets räkning. Vet vi att vi har skickat det. Men vi är lite osäkra om de andra 6 som togs för kommissionens räkning. Om de begärde att få alla de filmerna. Men självklart så får de ju allt material som de vill ha.
Haverikommissionens 6 filmer visar dock inte några bilder av vilka som ligger döda på kommandobryggan, säger Olof Forsberg. Andy Meister hade velat veta om kaptenen Arvo Andersson fanns där. Men enligt Forsberg är det ointressant.
Nej, vi tror inte att det har någon större betydelse att med 100% säkert fastslå om kaptenen var på bryggan eller inte.
Någon ytterligare dykning är inte aktuell för haverikommissionen. Andy Meister kritiserade också att det fattas saker på vraket. Bland annat en plåt ifrån fören och luckor är borta som dykarna satt igen ingångshålen med.
Ja, de här luckorna som inte ligger på plats, det vet vi ju inte. Det kan ju helt enkelt vara så att dykarna inte gjorde det tillräckligt noggrant. Det är det vi tror. Och sen var det någon plåt som han också nämnde, tror jag, i sin intervju. Och det finns en naturlig förklaring för att den plåten togs bort av dykarna för att kunna komma åt någonting annat.
Olof Forsberg, chef för den svenska haverikommissionen efter Estonia-katastrofen. Reporter Erik Ridderstolpe.
August 21, 1996, Sverige.
God kväll. Missbruket och fifflet med skattebetalarnas pengar ska stoppas. Det säger statsminister Göran Persson idag och ger justitiekanslern i uppdrag att se över hur kontrollsystemet kan stärkas.
Vi ska ge JK, justitiekanslern, ett uppdrag och titta på om det är någonting fel med de kontrollsystem vi har. Och det är mot bakgrund av att så väldigt mycket av det vi har sett de sista åren har ju varit sådant som rimligen revisorer borde ha upptäckt, men som de har missat. Och det är media som har dragit fram sakerna. Och hade revision och kontroll fungerat skulle det här aldrig ha inträffat. Och då kanske det finns ett systematiskt fel. Låt oss i så fall ta tag i det.
Mm. Det har ju varit många affärer den senaste tiden, så att säga. Reagerar inte regeringen lite väl sent?
Det kan man tycka. Det hade varit mycket bättre naturligtvis om vi hade haft kontrollsystem som fungerat.
Är det nu affärerna med Sigvard Marjasin och polisen här nu senast som har fått er att verkligen reagera?
Ja, någon gång rinner bägaren över och det har varit för många droppar och kanten är passerad. Om vi inte visar att vi tar det här på allvar så riskerar ju det här att växa till en svulst, en böld i samhällskroppen. Och det får det inte göra.
Ann Lundberg intervjuade.
Den 22 augusti 1996, Ryssland och Tjetjenien.
Klockan är 6:30 och här är Ekot.
Ja, i Tjetjenien så har den väntade ryska stormningen av huvudstaden Grozny ställts in och en ny vapenvila har nu inletts.
Det blir inte några bombningar av Grozny. Det sa Alexander Leber igår kväll efter sitt möte med de tjetjenska rebellernas stabschef Aslan Maschadov i en by några mil utanför Grozny. Det ultimatum som den ryska generalen Konstantin Polikovsky kom med häromdagen, då civilbefolkningen i Grozny fick 48 timmar på sig att lämna stan. Sen skulle de ryska styrkorna gå till massivt angrepp för att driva ut rebellerna därifrån. Det kallade Leber ett dåligt skämt. Vi ska inte använda ett sånt språk i fortsättningen, sa han. Men ännu har de lokala ryska befälhavarna inte sagt någonting om hur de ställer sig till den nya vapenvila som Leber säger sig ha åstadkommit. Hela dagen igår besköt ryska styrkor Grozny med stridsflyg och artilleri och höll tiotusentals människor i skräck inför den väntade ryska stormningen av stan. Och nu på morgonen vet de fortfarande inte om det verkligen är slut med bombningarna som Alexander Leber lovat. Göran Skånsberg, Moskva.
Eldupphör råder alltså i Tjetjenien, men trots det så försöker många civila att lämna huvudstaden Grozny. Och många flyktingar har också sökt skydd på Röda Korsets område i stan. Det berättar Petter Mårtensson vid Svenska Röda Korset.
Det finns ungefär 1600 personer nu som har tagit sin tillflykt dit. Dels då för att där finns vatten att tillgå, vilket inte finns på andra håll i stan. Dels för att där finns begränsade lager av livsmedel.
Tusentals, som du säger, har ju redan flytt från Grozny. Vad händer med dem nu?
En del går till fots, en del tar sig fram med egna fordon med hästkärror, med gamla rostiga bilar på alla tänkbara sätt. Och de som nu har tagit sig ut, det är i huvudsak på väg norrut ifrån staden. Där har Röda Korset ett arbetslag som delar ut filtar och mindre livsmedelspaket. Och en mindre ström av den här flyktingströmmen går söderut. Och där har vi också ett team som hjälper till så långt det går.
den 22 augusti 1996, Belgien, där en omfattande sex- och pedofilskandal håller på att rullas upp.
I Liège i Belgien jordfästes idag de båda flickor vars kroppar hittats nedgrävda i en trädgård tillhörig en ökänd pedofil. Begravningsgudstjänsten sändes i tv och stora delar av Belgien stannade klockan 11 i förmiddags under en tyst minut.
Det är alltid lika svårt att ta till sig små kistor med barn i. Och ännu svårare att föreställa sig hur just de här barnen, Julie och Melissa, hade det sista halvåret av sina liv. Instängda i källaren till det här huset. Sannolikt svalt de ihjäl. Mannen som rövade bort dem, höll dem fångna och våldförde sig på dem, satt i fängelse 3 månader för ett mindre brott. Under tiden fick flickorna ingen mat. Julies familj tar plats i kyrkan i Liège och Melissas. Dagen inleddes med en sluten ceremoni i deras hemby. Sen följde kortege till Liège och en stor begravningsmässa öppen för allmänheten. Minst 1000 i kyrkan och 10 000-tals längs kortegen. Föräldrarna själva ville göra ceremonin till en manifestation mot våld och övergrepp mot barn. Men också mot polisens och myndigheternas brist på handlingskraft.
Nous sommes révoltés face à ces événements douloureux. Nous sommes avec de tout cœur avec les parents de Julie, de Melissa et des autres anéchis.
On relâche des gens qui sont à côté de la plaque, qui ne sont pas vraiment sûrs et qui ne sont pas prêts à réintégrer la société. On voudrait qu'il y ait un meilleur moyen de contrôler ces personnes de manière à ce que les enfants puissent à nouveau jouer dans les rues.
Kritiken gäller 2 saker. Melissas, Chelis och de andra flickornas kidnappare släpptes ut från fängelset efter att ha avtjänat bara 1/4 av straffet för tidigare övergrepp mot barn. Den andra gäller att polisen misslyckats att hitta de inspärrade flickorna trots flera mycket klara och tillförlitliga tips. Ett sista farväl. Fortfarande saknas Anne och Effie. 2 tonårsflickor bortrövade av samma man. Kanske sålda vidare till pedofiler i något annat land. Polisen känner nu pressen och har satt in 100-talet spanare i sökandet.
Den 23 augusti 1996. Så här bär sig serber åt i Bosnien.
Och så ska vi till Bosnien. Det gäller lokalvalen i Bosnien och där ökar nu överfallen och trakasserierna mot den politiska oppositionen, både i de muslimska och serbiska delarna av Bosnien. Samtidigt kommer rapporter om att serberna manipulerar med registreringen av väljare så att orter som tidigare haft muslimsk majoritet efter valen ska få en garanterat serbisk övervikt.
Det är flyktingarna som nu dirigeras att rösta i för bosnienserberna viktiga städer som den tidigare muslimska enklaven Srebrenica och staden Brčko i norra Bosnien. Den stad som är knutpunkten för de östra och västra delarna av serbernas landområden. I båda städerna var serberna i minoritet före kriget. De drev ut muslimer och kroater. Men med lokalvalen i nästa månad skulle de här orterna åter kunna få ett muslimskt eller kroatiskt styre, eftersom flyktingarna kan få rösta i den stad de bodde i före kriget om de vill. För att förhindra ett sådant valresultat har bosnienserberna uppmanat alla flyktingar att rösta i städer med kraftiga utrensningar. Det här är djupt oroande, säger Carl Bildt, civiladministratör i Bosnien, till nyhetsbyrån Reuters. Jag har uttryckt min oro för Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, OSSE, och sagt att de måste agera. De här siffrorna över röstande är helt enkelt inte trovärdiga. OSSE organiserar det bosniska valet den 14 september. Den muslimska regeringen överväger att uppmana till bojkott av hela valet om OSSE inte ändrar reglerna för röstande flyktingar. Det muslimska regeringspartiet SDA kräver att lokalvalen skjuts upp eller att hela röstregistreringen ändras. Samtidigt kommer nu uppgifter från FN om att i de muslimska delarna av Bosnien så trakasseras oppositionspolitiker. Det är främst i Bihać-området i nordvästra Bosnien som misshandel och sprängningar av hus förekommit. Enligt FNs talesman i Sarajevo, Alex Ivanko, har tre hus sprängts i staden Karin. Alla tre tillhörande sympatisörer med oppositionen. Risken är stor att de som inte vill rösta på Alija Izetbegovic nationalistiska parti SDA på det här sättet skräms upp så att de inte vågar rösta alls, säger Alex Ivanko. FN-monitorer i Bihać har rapporterat in 8 sprängningar enbart under den här veckan. Av en oppositionspolitiker har de fått en namnlista med 9 SDA-politiker och 8 muslimska poliser som sägs ha arrangerat en del av attackerna. Den FN-ledda internationella polisstyrkan i området har också rapporterat om att den lokala polisen inte gör någonting för att försöka förhindra den pågående terrorn. Det här är Kristina Gustafsson i Wien.
Den 23 augusti 1996, Ryssland och Tjetjenien.
Men klockan 10 idag råder vapenvila i hela Tjetjenien och det verkar som om den respekteras. Och även om president Boris Jeltsin ännu inte har gett klartecken för själva avtalet om eldupphör ökar plötsligt hoppet om fred här i Moskva.
Kanske, men bara kanske, är det ett mirakel som just nu håller på att ske i Tjetjenien. Efter 20 månaders krig med tiotusentals dödsoffer gav den ryske befälhavaren klockan 10 idag order om eldupphör i hela Tjetjenien. Det var i enlighet med det avtal som undertecknades igår kväll av president Jeltsins säkerhetsrådgivare Alexander Lebed och de tjetjenska rebellernas stabschef Aslan Mafradov. Rebellernas högste ledare Selim Khan Jandabiev har idag godkänt avtalet. De ryska och tjetjenska folken har nu en reell möjlighet att sluta offra sina bästa söner i detta meningslösa krig, säger Jandabiev till nyhetsbyrån Interfax. Däremot har det inte kommit något klartecken från president Jeltsin. Lebed har sagt att han på förmiddagen skulle lägga fram avtalet för presidenten, men det har inte meddelats någonting om deras möte i Kreml, om det nu överhuvudtaget har ägt rum. Enligt Jeltsins presstjänst står något sånt möte inte på hans officiella dagordning. Jeltsin kritiserade igår Lebed för att han ännu inte utfört sitt uppdrag att åstadkomma fred i Tjetjenien så som Jeltsin förväntat sig. Men det var innan avtalet om vapenvila och trupptillbakadragande var klart och alla väntar nu på vad Jeltsin ska säga idag. Men redan innan det blev känt har Lebed tydligen lyckats förmå den ryske befälhavaren i Tjetjenien att lyda honom. Samma befälhavare som bara för 2 dagar sedan var beredd att sätta in ett massivt angrepp med stridsflyg och artilleri mot Grozny för att driva ut rebellerna därifrån. Istället pågår nu för fullt förberedelserna för att uppfylla avtalet om vapenvila och trupptillbakadragande. I eftermiddag kommer det att upprättas ett gemensamt rysk-tjetjenskt kommando som ska se till att styrkorna separeras. Gemensamma militärpatruller ska dag och natt övervaka att inte förekommer några brott mot vapenvilan i Grozny. Och redan imorgon ska de första ryska trupperna börja dras tillbaka från Tjetjenien. Samtidigt reser då Alexander Lebed tillbaka dit för att med rebellledarna diskutera den verkligt svåra frågan i konflikten. Frågan om en politisk lösning, alltså Tjetjeniens framtida ställning i förhållande till Ryssland. Rebellerna har hela tiden krävt totalt oberoende för Tjetjenien, medan den ryska ledningen kategoriskt motsatt sig det. Göran Skånsberg, Moskva.
Den 23 augusti 1996. Frankrike tar itu med alla sina invandrare.
Så till Frankrike och Paris där polisen idag stormade en kyrka där 300 afrikaner förskansat sig i protest mot att de hotas av avvisning. Aktionen har väckt en häftig debatt om Frankrikes hårda invandringspolitik.
Det var ett hundratal kravallpoliser som i morse bröt sig in i Saint-Bernard-kyrkan i ett invandratätt område i norra Paris. Polisen använde tårgas och batonger mot afrikanerna inne i kyrkan och mot hundratals sympatisörer som kedjat fast sig utanför kyrkan. Det blev en våldsam batalj, men enligt polisen ska ingen ha skadats. 10 hungerstrejkande afrikaner som i 50 dagar levt på bara sockervatten fördes till sjukhus. De andra 300 afrikanerna, de flesta från Mali och Senegal i Västafrika, fördes bort av polisen i bussar medan demonstranter ropade slagord om solidaritet med invandrare. Tillslaget mot kyrkan kom efter beskedet igår kväll av Frankrikes premiärminister Alain Juppé att afrikanerna inte kan få generellt uppehållstillstånd, men att varje fall ska prövas individuellt. De avvisningshotade afrikanerna har fått stort stöd av människorättsaktivister, präster och kändisar. Och regeringens hårdnackade hållning har de senaste dagarna mjukats upp. Debatten handlar om de skärpta immigrationslagar som infördes 1993 och som bland annat innebär att utlänningars barn som föds i Frankrike inte längre automatiskt blir franska medborgare. De nya lagarna var en följd av invandrarfientliga stämningar som piskats upp av den högerextremistiska nationella fronten. Och för regeringen är det ett dilemma vad man ska göra med tiotusentals illegala invandrare som får skulden för den höga arbetslösheten på drygt 12%. Men immigrationslagarna är svårtolkade och kan få bizarra följder. Det har jurister hävdat förut, men det är först i sommar som en opinion växt fram i solidaritet med invandrarna. Nu sitter den konservativa regeringen i kläm mellan olika opinioner. Därtill har afrikanernas protestaktion och den sympati de har väckt lett till en spricka inom regeringskoalitionen. Ockupationen av kyrkan är hävd, men debatten om Frankrikes invandringspolitik fortsätter.
Rapporterade Kerstin Bodell.
Den 23 augusti 96, Australien.
Australien kommer att lägga fram förslag om totalstopp för kärnprovsprängningar för FNs generalförsamling. Därmed skulle ett avtal kunna träda i kraft trots att nedrustningskonferensen i Genève nyligen slutade i ett misslyckande sedan Indien lagt in sitt veto. Alla de fem erkända kärnvapenmakterna, USA, Ryssland, Frankrike, Storbritannien och Kina, tror att avtalet kan få tillräckligt stöd i generalförsamlingen. Men Ryssland och Kina har tidigare hotat med att inte skriva under ett provstoppsavtal.
Den 23 augusti 1996, Israel får bannor av Egypten.
Ska det bli ekonomin som tvingar Israels nya högerregering att fullfölja fredsprocessen? Ja, för första gången sedan Benjamin Netanyahu valdes till Israels premiärminister så tycks han bekymrad över arabvärldens fördömanden. Anledningen är att Egypten hotat med att ställa in ett ekonomiskt toppmöte.
Det var igår som Egyptens president Hosni Mubarak vid ett möte i Alexandria varnade att höstens ekonomiska toppmöte i Mellanöstern är i fara. Om inte Israel skärper sig. I två månader har israelerna sagt att de kommer att fullfölja fredsprocessen, sa Mubarak. Men när? Palestinierna och omvärlden kan inte vänta hur länge som helst, sa Mubarak. Och i Israel reagerade premiärministern omedelbart. Benjamin Netanyahu ringde upp Mubarak i Alexandria och försäkrade att Israel mycket snart skulle återuppta förhandlingarna med palestinierna. Att hota det ekonomiska samarbetet i Mellanöstern tycks just nu vara arabvärldens främsta vapen. Ända sedan Israel fick en ny högerregering har arabstaterna på olika sätt uttryckt oro och hot. Men varken missnöje eller provskjutningar med skuddmissiler i Syrien har på allvar skakat den israeliska säkerheten. Ingenting har avskräckt regeringen Netanyahu från att expandera de judiska bosättningarna på Västbanken eller att motsätta sig en palestinsk stat. Det är först när man börjar tala om pengar som det nya Mellanöstern verkar mer attraktivt än det gamla Mellanöstern. I november är det meningen att Kairo ska stå värd för Mellanösterns årliga ekonomitoppmöte där israeliska affärsmän och politiker under fryntliga former möter arabiska affärsmän och politiker. Men det fryntliga toppmötet hotar att i år bli ett frostigt toppmöte om det överhuvudtaget kommer att äga rum. Israels förre premiärminister, förloraren Shimon Peres, hade ett slags kärleksförhållande till ekonomi och ekonomiska toppmöten. Pengar, ansåg han, var det shit som skulle hålla ihop freden. Ekonomiska relationer skulle cementera hans vision av ett nytt Mellanöstern. Och även om ingenting direkt hände under de två toppmöten som hittills arrangerats i Casablanca 1994 och i Amman 95, så var båda dessa sammankomster viktiga symbolhandlingar. Freden hade gjort det möjligt för israeliska affärsmän att sitta vid samma bord som oljeschejker från Gulfen och diskutera möjliga gemensamma projekt, som till exempel avsaltning av havsvatten för att lösa Mellanösterns framtida vattenkris. Plötsligt var freden inte bara en hägring. Men självklart var fredsprocessen en förutsättning för dessa gemytliga träffar. Endast politiska förändringar gjorde ekonomiska framgångar möjliga. Och nu när Israels nya regering sätter käppar i fredshjulet, så är det ekonomiska samarbetet i fara. Och frågan är vad hotet att ställa in toppmötet här i Kairo kan ha för betydelse för till exempel Israels utlovade men försenade tillbakadragande från staden Hebron på Västbanken. Cecilia Udén, Kairo.
Den 23 augusti 1996. En rättegång i Tyskland med politiska förankringar.
I Berlin pågår just nu en uppmärksammad mordrättegång som mer och mer ser ut att utvecklas till en rättegång mot den iranska staten och landets förre ledare Ayatollah Khomeini. I vittnesbåset i Berlin sitter för andra dagen i rad en av Khomeinis gamla dödsfiender, Irans landsflyktige ex-president Abdulhassan Banisadr.
Gatan utanför domstolsbyggnaden här i Berlin är helt avspärrad. Det vimlar av poliser och polisbilar i kvarteren runt omkring och man kan skymta prickskyttar som har placerats ut på taken till husen intill. Allt för att försöka värna om en av rättegångens viktigaste vittnen, den 63-årige iranske ex-presidenten Abdulhassan Banisadr, som under stor sekretess har flugits in från sitt exilhögkvarter i Paris. När den iranske shahen störtades 1979 och Ayatollah Khomeini kom till makten, så stod Banisadr vid hans sida och blev snart landets president. Men 2 år senare tvingades han i landsflykt. Mordrättegången i Berlin har pågått i över 200 dagar. En iranier och 3 libaneser står åtalade för att ha ställt till ett blodbad på en grekisk restaurang i Berlin när 4 iranska oppositionella sköts ihjäl i en kommandoliknande red. Allt pekar på att det är den iranska regimen som har beordrat morden och tyska myndigheter har till och med utfärdat en häktningsorder mot den iranske säkerhetsministern. En åtgärd som snabbt frös ner relationerna mellan Tyskland och Iran. Och som naturligtvis också har trappat upp de tyska säkerhetsorganens nervositet när nu ex-presidenten Banisadr kallades in som vittne. Det har gått rykten om att Iran skickat ut 2 dödspatruller för att försöka likvidera honom inför hans framträdande i domstolen. En via Sverige och en direkt från Teheran. Banisadrs vittnesmål har hittills inte innehållit några överraskningar. Som väntat är det en enda lång belastning av regimen i Iran. Och stöder helt åklagarens linje. Värdet av det han har att säga kan säkert också diskuteras eftersom han måste betraktas som part i målet. Men Banisadrs närvaro i Berlin har ändå höjt temperaturen i affären. Inte minst när han på en improviserad presskonferens i rättssalen noterade att han var rädd för att Tyskland satt på 2 stolar i ärendet. De rättsvårdande myndigheternas intressen går inte ihop med Tysklands ekonomiska intressen i Iran. Och Banisadr hoppades att Tyskland inte skulle ge efter för mullornas påtryckningar och lägga ner processen. Rättegången i Berlin följs också med stor uppmärksamhet från amerikanskt håll. USA har ju på nytt pekat ut Iran som en av världens ledande terrorregimer. Jan Mosander i Berlin.
den 23 augusti 1996. Den jordanska brödkrisen åter.
Iraks pressattaché i Jordanien ombads idag att lämna landet eftersom regeringen anser att Irak bär skulden för brödupploppen förra veckan. Dagens protester var inte alls lika omfattande. Ett massivt pådrag av säkerhetsstyrkor och poliser förhindrade det. En rapports utsände fick känna på de jordanska myndigheternas förtryck av yttrandefriheten.
Jordaniens makthavare är så rädda för sitt eget folk att man idag beordrade hundratals kravallpoliser att omringa huvudstadens största moské. Fredagsbönen utlöste förra veckan brödupproret och myndigheterna vet att ilskan över den trefaldiga höjningen av brödpriset är mycket utbredd. Fattigt folk har bara moskén att lita till för hjälp och mullornas retorik kan tända massan och skapa våldsamma demonstrationer. Vattenkanoner och tårgasförsedd kravallpolis sätts in för att skrämma folk från att protestera. Islamiska oppositionsgrupper hade utlyst vad de kallade de 1 miljon hungrandes marsch. Men demonstrationen förbjöds, förstås. I varje gathörn ser jag civilklädd polis som uppmanar folksamlingar på fler än 3 att skingra sig. Den senaste veckan har flera 100 människor gripits. Plötsligt kommer polisen emot oss, sätter handen framför rapports kamera och säger att det är förbjudet att filma. Jag visar vårt officiella tillstånd från informationsministeriet. Men polisen säger bara att vi måste följa med till stationen.
Would you join us please? We're gonna have a nice cup of tea. Nice place. Swedish people like tea, don't they?
We prefer freedom.
All right. Well, it's not me who's gonna talk about that. You're gonna talk to the boss directly.
Eskorterad av ett tiotal poliser med träpåkar och skjutvapen förs vi till en polisstation. Polischefen säger att vi har filmat på förbjudet område och att han tänker ta kameran. Jag svarar att då får han göra det med våld och efter en viss palaver säger polisen att i så fall kommer vi att hållas kvar. Det här är andra gången på en vecka vi grips. Förra veckan i Karak raderade polisen vårt videoband. Men efter en timme släpps vi plötsligt på order från högre ort, tvingas åka tillbaka till hotellet och förbjuds att även utan kamera gå i närheten av någon moské. Det innebär i princip utegångsförbud eftersom det finns moskéer i varje kvarter. Innan jag greps träffade jag oppositionspolitiken Tujan Faisal, en av få som vågar tala klartext.
What they did is spread intelligence and military and police forces all over the place just to check on people who's opposing the decision, and they started intimidating people, they started massive arrests, and you cannot pass a decision that affects the basic living of people simply by intimidating them. You cannot intimidate the hungry and stop them from protesting.
Brödupproret är inte över bara för att militären tvingar människor att hålla tyst när deras barn går hungriga. Ingenstans är brödet så viktigt som i Jordanien. Många fattiga lever av bröd och te alena. Den breda massan vet ju att de som makten har kan köpa vad de vill i sina speciella affärer. Det är svårt för folk i allmänhet att begripa hur de som aldrig haft något ska kunna balansera Jordaniens budget genom att betala 3 gånger mer för brödet samtidigt som maktens närmaste bara bli rikare.
Att jag och rapportsfotograf grips av polis är förstås en bagatell i jämförelse med de enorma motsättningar som utlösts av brödprishöjningarna. Men när journalister som filmar med officiellt tillstånd på allmän plats mitt i huvudstaden grips av polis, så innebär det samtidigt att Jordanien är väldigt långt ifrån kung Husseins uttalade mål yttrandefrihet. Jordanien genomgår just nu en försiktig demokratiseringsprocess. Men det är tydligt att i ett krisläge som nu, drängarna, maktens drängar, agerar på exakt samma sätt som i omgivande diktaturstater. Det här är Peter Lövgren och fotografen Jean-Marc Kylbering för Rapport i Amman.
Den 23 augusti 1996, en rapport från Grekland.
I Grekland upplöste presidentet parlamentet idag och meddelade att det blir nyval om en månad.
Det kan look the best view on the roof, second floor upstairs. Sisyphos.
I turistbranschen i centrala Aten försöker de verkligen göra sitt bästa för att dra in pengar till landet och förbättra Greklands skraltiga ekonomi. Det är till och med så att restaureringen av det på grund av luftföroreningar söndervittrande Parthenon på Akropolis får ske med stöd av EU. Alla turistpengar till trots är det den svaga ekonomin som är det ena skälet till nyval. Tunnelbanebygget i Aten till exempel finansieras till 60% av EU-pengar. Greklands konstitution medger nyval om landet kan sägas vara i kris. Men det regerande PASOK-partiet har redan egen majoritet i parlamentet och det finns motståndare mot nyval i partiet. Och en av dem är en parlamentsledamot som har återvänt till Grekland efter 16 år i Sverige.
Just nu opinionen är med PASOK och med honom. Men jag är emot. Det är ett opportunistiskt sätt att gå till valet.
Opportunismen skulle då bestå i att folk i opinionsmätningarna just nu ger PASOK ända upp till 70% stöd.
Just nu missat θα κερδίσει αν γίνουν εκλογές εδώ στην Ελλάδα.
Ο κύριος Σιμίτης βεβαίως.
Orsaken till stödet för sittande regering är givetvis oron på Cypern nu och Turkiets upprepade anspråk på ett 100-tal öar i Egeiska havet. Turisten Kalymnos är en av dem. Så PASOK-regeringen kan oemotsagda, som det andra skälet till nyval, säga att landet är i kris på grund av det spända förhållandet till Turkiet. När PASOK-ledningen samlades för att bestämma sig för nyval så var det ett parti som fått en mer västerländsk ledarstil. Och en av de ledarna är också svensktalande, Yorgos Papandreou.
Det är säkert en ny tid för PASOK. Det är en ny tid för Grekland. Och det är mycket som kommer att förändras.